Hej och välkomna till avsnitt 1118 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Vandalismen i kölvattnet efter George Floyds stöd vid ett polisingripande fortsätter. Donald Trump har sagt att proteströrelsen har kapats av antifascisterna Antifa och twittrade för några timmar sedan ut att man nu kommer att klassificera Antifa som en terroristgrupp. Vad innebär det? Här diskuterar jag den saken tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska fortsätta podda om det som har hänt då. Det är de här upploppen då i kölvattnet av George Floyds tragiska bortgång och det här polisövervåldet och det upplopp i stora delar av USA. Alltså vad har hänt sen igår när vi poddade senast?
Ja, det här är ju spårat ut totalt nu. Det är ju regelrätta upplopp, bränder, folk mördar ju varandra på gatorna nu. Jag menar, det var tre stycken i Indianapolis som blev ihjälskjutna, inte av poliser utan människor skjuter ihjäl varandra. Så folk tar ut massa vapen på gatorna och börjar skjuta ihjäl varandra. En federal polis blev ju skjuten, en svart federal polis ska nämnas, fick jag reda på också. Så att nu är det ju inte liksom bara vita som utan nu skjuter ju alla skjuter ihjäl alla nu. Svarta personer börjar ju nu, och människor börjar skydda sina affärer med vapen bokstavligen. Man börjar liksom barrikadera. Ja, med vapen. Alltså det här har totalt spårat ur nu.
Ja.
Det här handlar inte längre om George Floyd. Det har inget med George Floyd att göra. Utan det här handlar om att, som jag nämnde igår, det är vänsterextremister som har börjat, som har noll intresse av att sympatisera och vad ska man säga, stödja George Floyd och hans familj och den cause. Utan det här är enbart att göra med att det är anarkister och vänsterextremister som nu vill förstöra samhället helt enkelt och förstöra demokratin. Det är så gott där. Min tanke är så här, att vänsterextremisterna, AFA, de är i grunden väldigt rasistiska, för de struntar fullständigt i, och jag tror jag nämnde det igår men jag måste understryka det, de struntar fullständigt i George Floyd och hans familj och att de svarta kanske, och de svarta, hur de behandlas då av polisen i det här fallet då och så vidare. Utan de bryr sig bara om nu att nu ska vi utnyttja det här. Vi använder svarta som spelar, som liksom pjäser i vårt politiska spel för att förstöra samhället. Det är vidrigt alltså.
Ja, verkligen. Och Antifa då, som den här gruppen heter, det är ju en antifascistisk grupp som använder våld och de säger ju att de ger sig på KKK-medlemmar och sådana saker, men alltså det är en våldsam grupp och de ger sig på alla möjliga. Och Donald Trump, han är väldigt tydlig med, han har varit kritisk till Antifa väldigt länge därför att de har förstört hans partimöten, de har hoppat på Trump-anhängare och misshandlat dem och sådana saker. Och han har varit väldigt tydlig under lång tid med att vi måste stämpla Antifa som en terroriströrelse. Och det har inte blivit av förrän nu kommer USA göra, eller man har väl gjort det redan. Donald Trump tweetade för några timmar sedan att The United States of America will be designating Antifa as a terrorist organization, twittrade han. Och han har varit inne på det här spåret tidigare, för han menar ju då att en stor del av de här pöblarna som nu härjar i massa olika amerikanska städer, det är Antifa som ligger bakom och som har kapat hela den här George Floyd-grejen där.
Ja, och jag vill bara nämna, du sa att de är antifascistiska. Det är helt fel, de är fascistiska.
Ja.
De kallar sig, det var ju någon som sa det för många år sedan, att de framtidens fascister kommer att kallas antifascister. Det här är inga antifascister, det här är riktiga fascister, det här är riktiga kommunister som vill ha ett fascistiskt eller anarkistiskt. Det här är liksom både anarkister och fascister då, liksom motsatta grupper i princip som vill två olika saker, men de använder samma medel, vilket är våld. Så det här är inga antifascister vi pratar om, utan det här är... Så nu i alla fall, de ska nu bli terrorstämplade, vilket är alldeles utmärkt, toppen, det är på tiden. Men vänstern och naturligtvis vänstermedia har väldigt svårt att hantera det här. Men jag måste säga att all heder till Joe Biden. Joe Biden gick ut och tog avstånd ifrån allt det här nu. Och det kan förändra det här ganska mycket, därför att Joe Biden är ju nu den kandidaten som då i princip då redan klar för att bli presidentkandidat nu för Demokraterna. Om han har tagit avstånd för det här, och till och med borgmästaren i New York, Bill de Blasio, och borgmästaren för Los Angeles, vi kommer inte ens ihåg namn, liksom de som är verkliga vänstern har börjat kraftigt avstånd till det här nu. I och med att de har börjat göra det nu, så har inte längre, vad ska man säga, det politiska etablissemanget och i Demokraterna och den här vänsterliberala medien kan inte längre försvara det här. De måste börja välja sida nu. Väljer vi sida med Joe Biden och Bill de Blasio, eller väljer vi sida med, som de har gjort förut då, med de här anarkisterna och Antifa. Så att nu i alla fall börjar äntligen demokratiska politiker begripa att det här är inte längre den goda sidan, de tillhör faktiskt den onda sidan. Det är bara så enkelt. Jag såg Susan Rice dock, Hon hade gått ut och sagt alldeles nyligen bara att det är Ryssland som ligger bakom det här. Så att hon verkar ju fortfarande försvara tanken om att det är liksom ryssarna som nu håller på att demonstrera och hålla på och göra upplopp och grejer. Va? Det är de som ligger bakom alltihopa. Så hon har fortfarande håller sig fast i den här tanken att det är inte Antifa, det är inte vänsterextremisterna, utan det är ryssarna nu som ligger bakom konspirationsteorier.
Ja, det säger allt. Men det är väldigt starkt av Joe Biden att göra det, för det finns ju många demokratiska politiker som har försvarat Antifa vid andra tillfällen. Så att demokraternas nu toppkandidat går ut och kritiskt, det är ju suveränt.
Ja, precis. Och även som jag nämnde då, Los Angeles borgmästare och även då Bill de Blasio som är New Yorks vänsterborgmästare. Va? Så att det kommer ju till en punkt, va, när Antifa börjar förstöra så mycket egendom och förstöra så många människors liv när det inte längre att gå att försvara. Det går liksom inte längre att vad ska man säga, sopa under mattan och säga att det är bara lite bus som pågår. De är bara arga. Mm. Utan nu har det liksom gått över gränsen nu. Och det är bra. Så att nu, jag måste säga, heder till Joe Biden som verkligen pratar ut om det här. Så nu har han liksom satt demokraternas parti i, vad ska man säga, en situation där de helt enkelt måste säga att okej, nog är nog. Och även vänsterliberal media måste nu ta ställning i det här, och det finns bara ett sätt för dem att ta ställning, antingen med Joe Biden eller mot Joe Biden, och naturligtvis kommer de att ta ställning med Joe Biden motvilligt, men det är deras enda chans nu för att på något sätt kunna, för att Joe Biden ska kunna vinna valet.
Ja, jag tänkte vi kan också gå in på, jag läste att redan 2016 så hade Department of Homeland Security och FBI sagt att Antifa, de står för en rad attacker mot poliser, mot regeringsinstitutioner och det som de menar symboliserar det kapitalistiska systemet. Och det här var ju innan Donald Trump blev president, så att Antifa har verkligen trappat upp sina våldsverksamheter. Och nu när man då kommer att terrorstämpla Antifa, vad innebär det praktiskt? Alltså vad betyder det?
Ja, det betyder ju att man kan sätta in federala resurser, till exempel FBI kommer att kunna bli mycket mer aktiva nu. Man kan sätta in i princip militären. Därför att det betyder att om Antifa är ute på gatorna och det ska bara först sägas att Antifa är liksom ingen organisation som en medlemsklubb som Hells Angels till exempel, utan det är en mer löst sammansatt grupp av både de ena och de andra. Så att det är liksom inte så att du är medlem eller inte medlem, utan men det viktiga är att man kan börja göra mer spårar och mer, man kan börja frysa bankkonton, man kan börja sätta in federala resurser, militär om det behövs kan man sätta in militären mot dem, FBI kan sättas in, straffen blir hårdare, va? Om du är en terrororganisation så kan man liksom istället för att dela ut ett treårigt fängelsestraff kan man dela ut 20 år fängelse istället för att du liksom deltar i terror, domestic terror. Så att man kan liksom dunka ner med klubban mycket, mycket, mycket hårdare nu. Så det ska bli intressant att se om man kan börja omedelbart eller hur lång tid det tar. Men eftersom de kommer att terrorstämpla dem redan nu så är det bara frågan om tid innan man verkligen kan börja sätta åt dem rejält.
Jag har också läst en del, alltså det är intressant för jag tycker Trump gör helt rätt, och det gäller att ta det här vänstervåldet på allvar, för mainstream media, de vill ju mest bara fokusera på det de menar är högervåldet, KKK och nynazister och sådana saker, och det är ett problem också som ska tas upp. Men absolut. Trump har alltid sagt att ni blundar ju för vänstervåldet, och han har blivit avfärdad av media för det, och han har haft rätt. Jag menar, det här visar verkligen det Trump har försökt säga så många gånger tidigare i Charlottesville och i liksom många Trump-kampanjer, att de är här och härjar och de använder våld. Alltså det här visar verkligen att så är fallet, för nu är det över hela USA. Det här är ju större än Black Lives Matter, för alla som driver det här, det är inte bara de här svarta aktivisterna, utan det är de här våldsverkarna, och jättemånga av dem är vita vänsteraktivister.
Det här är ju inte svarta, det här är inte de svarta som är ute och demonstrerar på gatorna som går. Jag menar, det finns naturligtvis svarta som är med, utan det som, de som verkligen kommer ut i stora massor nu och börjar upplopp och börjar begå våldet, det är ju vanliga vita. Det är liksom vita som har noll intresse av vad ska jag säga, att stödja de svarta, utan de har bara intresse av att försöka förstöra samhället. Och en stor anledning till att Antifa liksom håller på så här, det är ju för att media hela tiden sopar under mattan och demokraterna sopar under mattan. Va? Det är ju som ett barn, om man tänker sig. Om ett barn beter sig illa och man inte disciplinerar sitt barn för det, då kommer ju barnet att lära sig att okej, jag kan bete mig så här utan att det händer någonting. Mm. Då kan jag liksom pusha gränserna ännu mer och ännu mer. Och det är precis det som har gjort att Antifa har blivit så starka. Att de har liksom blivit uppmuntrade av media eftersom media har tagit dem i försvar. Jag minns CNN har antal gånger bokstavligen under upplopp, inte nu för jag inte tittat på CNN på senaste 2-3 dagarna, men under Antifa-upplopp i historiskt, 2017 eller vad det nu var, då har ju CNN suttit där och bokstavligen försvarat dem. Det här är de godas våld. De gör en god gärning när de står och bränner ner en polisstation, när de dunkar ner en journalist. Det är de goda människorna som håller på. Så länge liksom media, vad ska man säga, skyddar och bortförklarar och nästan uppmuntrar dem, då är det klart att då blir man ju uppmuntrad att fortsätta med det här beteendet.
Mm. Och det finns också de som gör det här mjuka försvaret, alltså det som brukar vara ganska vanligt när man pratar om kommunism i Sverige, liksom att de har, okej, vi håller inte med om deras metoder, men de har goda mål, de är antifascister och de vill stoppa nazisterna. Precis. Och de vill stoppa KKK, det är bra, även om vi inte håller med om metoderna, men hela grejen att de är inte intresserade av det heller, utan de gör som alla andra totalitära ideologier, när de väl får makten så kommer de att avrätta och skjuta och bete sig extremt illa. Så där handlar inte liksom, har man de här våldstendenserna i sig, jag menar, det handlar inte om att man vill motverka våld, utan man vill bara på något sätt legitimera sitt eget. Det är det det handlar om här. Det handlar liksom inte primärt om att stoppa nazism eller rasism, utan för de här ser ju rasister och nazister i allt. Det är det som är deras problem.
Ja visst, och återigen så media, de, vad ska man säga, de har dubbla måttstockar hela tiden. Vänstervåld, det är samma sak i Sverige vi ser. Vänstervåldet är det goda våldet och högervåldet är det onda våldet. Och för mig är det väldigt enkelt. Våld är våld är våld. Det spelar ingen roll om det är höger eller vänster eller mitt emellan. Det ska behandlas på samma sätt. Det ska liksom stoppas, punkt slut. Och det får inte försvaras oavsett vad man har liksom för en anledning till att begå våldet. Va? Våld är aldrig okej. Okay. Och det är svårare än så borde det ju inte vara, va? Men media verkar ha väldigt, framförallt vänsterliberal media, verkar ha väldigt svårt att begripa att våld inte är okej, även om det kommer från vänsterhåll.
Mm.
Jag såg till exempel att var det 60 stycken federala poliser i Washington har blivit svårt skadade nu, bara för några timmar sedan under upploppen. Så att det liksom är, vad ska man säga, att ge sig på federala poliser, det är att ge sig på myndigheten, det är att ge sig på staten, va? Mm. Så att man, det är verkligen attack mot staten, och det är ju bokstavligen då terrorism. Genom att organiserat ge sig på federala, statliga, vad ska man säga, representanter, är ju att attackera staten i sig. Och det är ju det som gör att Trump vill göra dem till en terroristorganisation. Just för att de attackerar staten genom att attackera statligt anställda systematiskt.
Mm. Om vi återgår till det politiska, Joe Bidens fördömande, men alltså en stor del av de här upploppen äger rum i delstater och i städer som är styrda av demokraterna. New York, yep. Minneapolis och även i Los Angeles, tror jag. Och
andra, Portland, Oregon. Portland, ja. Oregon, det är ju hemvid. Och Oakland. Oakland är Kalifornien. Mm.
Ja, precis, precis. Och det är demokrater som styr. Jag menar, det här visar ju också att demokraterna kommer, de kan ju liksom inte, alltså nu kommer demokraterna på ett eller annat sätt att hamna på samma sida som Trump i den här konflikten, därför att det är deras städer som brinner och blir förstörda. De har inget val. De kan inte säga att det här är bra upplopp mot rasism, utan de kan göra som den här borgmästaren i Minneapolis gjorde, att säga att vi är helt på det här som hände med George Floyd, det är helt fel och vi ska utreda det här, poliserna som dödade eller mördade honom, man vill säga så. De ska in i fängelse, kan de säga, men de kan inte säga att era protester är legitima, därför att nu har det har helt gått överstyr. Och alla demokrater jag har hört har ju fördömt det här nu, looting och allting.
Ja, precis. Men det är det som är grejen, va, som jag nämnde, att borgmästaren i Portland, Oregon, han har ju visat sympatier tidigare för Antifa till exempel. Va? Så att många av de här politikerna, då, höga politikerna i vänsterliberala demokratiska delstater, även om det är guvernörer, framförallt borgmästare på lokal nivå, har varit väldigt vänligt inställda. Det är ju det som jag nämnde förut, va. De har ju liksom, genom att se mellan fingrarna hela tiden, så har ju då Antifa representanter, Antifa personer då, de vet ju att om vi kan ställa till med en massa elände, va, och vi kommer att slinka undan därför att borgmästaren vänder ryggen till det, helt enkelt, va. Men det borde inte gå längre. Nu borde det vara punkt slut för det här. Problemet för demokraterna var att de måste välja Trumps sida och erkänna att Trump haft rätt hela tiden. Frågan är, kan de hantera det rent mentalt?
Mm, nej, verkligen, verkligen. Ja, har vi något mer att säga om de här händelserna? Det finns ju mycket som helst att säga egentligen, men...
Jag tänkte bara säga att Tim Kaine, han är ju då, han var ju då Hillary Clintons running mate 2016. Mm. Hans son var ju med i Antifa-upplopp 2017. Mm. Tim Kaine, han var ju då senator och skulle då vara vicepresidentkandidat. Så hans son deltog ju i Antifa-upplopp 2017, va? Så att det här liksom går ju till de högsta politikerna inom det demokratiska partiet, va? Så att det är liksom inte, det är ingen slump, tror jag, att demokrater och vänsterliberaler ser mellan fingrarna när deras egna barn och kanske till och med vänner och bekanta är med i de här upploppen. Jag menar, jag har svårt att tro att om Tim Kaine, jag menar, han vet säkert om vad som pågick med sin unge, va? Och då är det ju svårt för Tim Kaine att ta avstånd från Antifa när hans unge deltar i de sakerna, va? Utan då väljer man kanske att vända ryggen till det helt enkelt, va?
Ja, verkligen. Ja,
nej, vi hoppas de insultar att... helt enkelt på hög nivå, punkt slut.
Ja, vi får hoppas att det har blivit uppvaknande för demokraterna. Men en sista sak också, jag tänkte själva rasdebatten, om vi inte vänder till den då. Därför att nu har det gått över styr, det handlar inte om ras längre, utan nu handlar det om upplopp som måste stävjas. Men i grund och botten så var det en rasdebatt, det som hände med George Floyd. Och då är frågan alltså, polisernas övervåld, alltså berodde det på rasism? Vem vet? Alltså jag har läst en ganska intressant sak, och det är att staden då, Minneapolis, har en polischef, Medaria Arredondo, som är svart, en svart man, och han har fått väldigt stor respekt inom polisdepartementet av andra, därför att han kommer från deras miljöer, och han samtalar med folk, och svarta har stort förtroende för honom och sådär. Och det finns såklart en lång historia i USA av rasism från polisers sida, men jag tycker också att USA är ett land som verkligen försöker tackla det här. Väldigt många poliser bär bodycams för att kunna filma incidenter, man gör allt för att få svarta polischefer och sådär. Så att jag menar, lyssnar man bara på svensk media, då låter det nästan som att nu är vi inne i en raskamp där den hemska, fruktansvärda, rasistiska amerikanska polisen mot de här stackars svarta som nästan gör slavuppror ungefär. Och den bilden behöver ju nyanseras här i Sverige, i synnerhet anser jag då. Har du några tankar kring det?
Ja, men den bilden kommer ju aldrig att nyanseras i Sverige, därför att svensk media har ju bestämt sig för hur det här kommer att vara. Det är vita poliser som försöker slå ihjäl massa svarta hela tiden, punkt slut bara. Och det finns ju inget intresse av att förmedla den verkliga bilden. Jag kan ju bara nämna, jag nämnde det igår, jag kollade upp statistiken att 2017, 18, 19 och 2020, det är betydligt fler vita som har dödats av polisen än svarta. Ungefär dubbelt så många. Så att det är dubbelt så många vita dödas av polisen årligen i USA än det är svarta. Okej, svarta är överrepresenterade, men det är dubbelt så många vita. Så att det är inte liksom så att det är ovanligt att vita dödas av polisen. Tvärtom, majoriteten av de som dödas i polisen i USA är vita, punkt slut. Mm.
Ja, visst. Och
vita... Det är bara det rapporteras ju aldrig, va?
Nej. Och jag såg också på SVT igår, då nämnde man det här att det var ju Minneapolis, tror jag, när en CNN-reporter som vart arresterad av polis. Det var ju under väldigt kort tillfälle, men personen vart, ja, liksom arresterad i livesändning. Och sen vart han då fri, därför att han hade ju inte gjort någonting. Och då här ledde man det till att det här visar ju på rasism. Men jag menar, i Kentucky så var det likadant. Då var det en vit kvinna som var reporter för NBC. Och hon vart beskjuten med gummikulor av polisen. Och hon var bara en vanlig vit reporter. Så att jag menar, det där vill man tolka i Sverige som rasism. Titta, de griper en svart reporter. Men jag menar, polisen är ju likadant, kanske med reporter som är vita, vilket är exempel från NBC visar. Så jag menar, jag tror verkligen inte på att det är det här de vita poliserna mot de svarta. Det är inte så. Så att den bilden måste verkligen kontras i Sverige, för att vi förstår inte komplexiteten i det amerikanska samhället. Alltså nästan varje polismyndighet, den här strukturella rasismen, jag tror inte att det finns uppifrån och ner, utan det kanske finns hos lokala poliser, men jag tror absolut inte på högre nivå.
Det är ingen strukturell, det här är bara en individ som är, jag menar, man kan inte säga att det är strukturellt inom poliskåren, för många poliser, tittar du på polismyndigheter, det är väldigt många polismyndigheter som har en svart polischef, och han är ju då högsta chef för polisen, va? Till exempel i Minneapolis då. Så att gå på sig liksom att en svart polis skulle vara den som är då ledare för en strukturell rasism, det är ju ett vansinnigt påstående, va? Utan man letar liksom, vad ska man säga, russinen i kakan och plockar ut att där, och sen tar man de russinen och säger att det här är ett strukturellt problem. Men det är det egentligen inte, va? Det finns skitstövlar i princip allt. Det finns klart, det finns vita poliser som är rasister, va? Men det betyder ju inte att hela systemet, jag menar 99,9999% av alla fall där polisen måste på ett eller annat sätt engageras då. De går ju fredligt till. De rapporteras ju aldrig om. Och så kommer det då ett fall då och då där det har skett någonting. Och då blåser det upp som att det här är ett strukturellt problem. Vilket det faktiskt inte är. Och när en vit person blir skjuten av en svart polis, det är ingen som bryr sig om det, va? Utan det är bara som att okej. Det blir inte ens liksom nyheter någonstans, utan det är bara sopas under mattan.
Och ett bra exempel på det också, det var också från Minneapolis i Minnesota och allt det där hänt. Därför att det fanns en polis som hette, han var från Somalia, och det var en av de första. Somalia har ett väldigt stort, Minnesota har ett väldigt stort somalisk community. Ilhan Omar, ja, kongresskvinnan, kommer därifrån. Keith Ellison, som nu är deras justitieminister, han kommer därifrån, också muslim och svart, ja, och sådär. Och han kanske inte har bakgrund i Somalia, men i alla fall då fanns det en man som hette Mohammed Noor, född 1985, som var, man kan säga att han var inkvoterad som polis i Minnesota. Minneapolis polisdepartement. Han gick en snabbutbildning som var tänkt just för att integrera det somaliska community till polisen. Och 2017 så vart han kallad, han vart inringd av en kvinna som anmälde det hon trodde var en våldtäkt i ett bostadsområde. En vit kvinna som, hon var från Australien med gift med en amerikan, eller skulle gifta sig med en amerikan. Och Nor kommer dit i sällskap med en kollega och hon går fram barfota, helt obeväpnad, och de tycker att de hör något mot bilen och han drar upp en pistol och skjuter henne genom rutan, därför att han trodde att det var tot. Alltså han mördar kvinnan på öppen gata i princip. Ja. Och han blir fälld för det, för 12 års fängelse, och kvinnan fick jättestor ersättning och sådär. Men det här varit liksom ingen stor grej. Det är ingen i Sverige, när jag googlar på det här, som känner till det här. En svart polis skjuter ihjäl en oskyldig vit kvinna. Och det har varit en dömd för i domstol och allting, så han är ju helt skyldig till det här. Och det varit ingen stor grej. Men när det är motsatsen så blir det jättestora saker. Och ja, här har vi verkligen standarden.
Precis, och det såg vi här med. Det fallet som du just nämnde fick mycket mer uppmärksamhet i australiensisk media än i amerikansk media. Det var egentligen bara lokalnyheten i Minneapolis som rapporterade om det här. Ingen annan media, utan det var i Australien som det skrevs mycket mer om det. Va? Och det är just för att, vad ska man säga, samma CNN, samma MSNBC och samma vänsterliberala media i USA har noll intresse av att rapportera, för att deras narrativ är raka motsatsen. Va? Och i Australien hade man ju intresse av det just för att det var en australiensisk medborgare. Va? Men då återkommer ju till det här att media i USA, precis som Sverige, de har ett narrativ, bestämt sig för att om en svart blir skjuten av en vit polis, då är det rasist. Då måste, och det här fallet kanske var rasist, nu vet inte jag. Men då måste vi måla upp det här som att det är liksom helvete har brutit ut nu. Mm. Men om det är raka motsatsen, då sopar vi under mattan, därför att det motbevisar då tesen om att bara svarta blir skjutna av poliser. Inga vita.
Nej. Och om vi då knyter samman säcken för hela det här samtalet, då kan vi säga att det stora problemet när man har såna här, att man ska driva ett visst narrativ att det handlar om vita rasistiska poliser som utsätter oskyldiga svarta för hemskheter. Jag menar, driver man det narrativet tillräckligt ofta i bara en riktning utan att nyansera, utan att beskriva komplexiteterna, då får man ju de här pöblarna. Det är det som föder de här pöblarna som vi ser nu i upploppen. Precis. Om media inte hade drivit det här narrativet rakt av utan sagt att okej, de här poliserna var skitstövlar, men var svart polis, vi motarbetar rasism och det finns även svarta som skjuter vita. Det här är komplext, så ni måste förstå det. Vi ska göra allt för att bygga upp ett bättre samhälle. Det är ju sanningen. Och om media hade sagt det, då kanske vi slipper de här upploppen. Men istället har man matat på rasister och de är så hemska, och då liksom kokar över till slut. Så jag menar, upploppen nu, det är en konsekvens av den här extremt, ja, att man inte har talat sanning helt enkelt.
Media har ju inget intresse av att det här ska tonas ner eller lugnas ner. Jag menar, ju mer helvetet bryter löst och ju mer upplopp, desto mer följer ju folk media, va? Det här är ju clickbait, så att medias enda intresse är att liksom kasta eld på bensin nu. Just för att ju mer problem det är, ju mer upplopp, ju mer man kan ställa då svarta mot vita, raskrig på gång, då är det ju klart att media vinner ju det, för att då är det mer folk som börjar följa media. Och då förhoppningsvis tycker då vänsterliberal media att nu ska vi kunna vända det här mot Trump så att Joe Biden kommer att vinna. Det här är liksom, media har inget intresse av att det ska lugna ner sig. Tvärtom, media vill piska på det här, att göra om det här till raskrig. Och media hoppas ju på att det ska bli raskrig mellan vita och svarta. Och säga att titta under Trump vad som har hänt. Nu är det raskrig mellan vita och svarta. Ska man verkligen titta vart problemet ligger? Det är media som liksom som håller på att förstöra amerikanska samhället. Och de här antifascisterna då, så kallade antifascisterna, AFA då.
Mm, ja, verkligen.
Används då som deras, vad ska man säga, fotsoldater.
Ja, så är det. Jag skulle också avsluta med några ord om Donald Trump. Jag tycker han har visat ett oerhört bra ledarskap. Han får alltid kritik, men han gör oftast rätt, inte alltid. Vi kritiserar honom när han är fel också, men ofta gör han rätt. Och i den här krisen har han varit jättetydlig. Dels har han sagt att han har stor sympati för George Floyd och det som hände, och vi måste verkligen gå till botten med det här. Men han har noll tolerans mot upploppen. Och han höll ett tal igår, när det var den här uppskjutningen av SpaceX. Då höll han ett jättebra tal där han pratade om SpaceX. Men han inledde talet med att prata om det som hände, upploppen och så. Och jag tänkte spela ett klipp. Trump sa så här då.
Before going further on this exciting day for all America in space, I want to say a few words about the situation in Minnesota. The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief. Yesterday, I spoke to George's family and expressed the sorrow of our entire nation for their loss. I stand before you as a friend and ally to every American seeking justice and peace. And I stand before you in firm opposition to anyone exploiting this tragedy to loot, rob, attack, and menace. Healing, not hatred, justice, not chaos, are the mission at hand. The police officers involved in this incident have been fired from their jobs. One officer has already been arrested and charged with murder. State and federal authorities are carrying out an investigation to see what further charges may be warranted, including against, sadly, the other three. In addition, my administration has opened a civil rights investigation, and I have asked the Attorney General and the Justice Department to expedite it. I understand the pain that people are feeling. We support the right of peaceful protesters, and we hear their pleas. But what we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace. The memory of George Floyd is being dishonored by rioters, looters, and anarchists. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses, and burning down buildings. The main victims of this horrible, horrible situations are the citizens who live in these once lovely communities. The mobs are devastating the life's work of good people and destroying their dreams. Radical left criminals, thugs, and others all throughout our country and throughout the world will not be allowed to set communities ablaze. We won't let it happen. It harms those who have the least, and we will be protecting those who have the least. I will not allow angry mobs to dominate. Won't happen. It is essential that we protect the crown jewel of American democracy, the rule of law, and our independent system of justice. Every citizen in every community has the right to be safe in their workplace, safe in their homes, and safe in our city streets. This is the sacred right of all Americans that I am totally determined to defend and will defend.
Så att där har ni några ord från Donald Trump. Jag tycker att det är så här ledarskap ska vara. De här orden använde han idag också, eller för några timmar sedan när han pratade om alltså vikten av att terrorstämplar och Antifa. Så jag menar, Trump har verkligen visat ledarskap här, tänkte jag avsluta med att säga. Håller du med om det?
Jag vill bara säga, lägga till en sak till det här. Två saker. Nummer ett, han pratade med George Floyds familj, så han sträckte ut en arm till dem och verkligen visade sig till dem att prata med dem direkt. Nummer två, han gav ett direktiv till vad justitieministern Bill Barr nu. Att de ska, vad ska man säga, expedite, påskynda utredningen och se till att verkligen det här kommer att ske ordentligt. Mm. Så att han visar ju att de sätter in federala resurser för att utreda det här med, va? Och även påskynda det så att det liksom kommer att bli så att rättsapparaten...
Mm. Utredningen av George Floyds stöd alltså.
Precis. Mm. Och det visar ju att Trump tar det här på allvar genom att sympatisera med familjen och dra igång rättsapparaten och verkligen säga att nu får ni se till att utreda det här. Så att vi kan nog förvänta oss att den här personen som gjorde det kommer att få ett väldigt långt fängelsestraff.
Mm. Ja. Okej, men då så. Tack Björn för det informativa samtalet.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1118 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som vill ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.
Thank you.